Gud är min springpojke. Jag befaller och gormar. Jag blir arg när han inte stillar mina stormar. Varför lyder han inte mig? Jag vill ha ja och inte ett nej. Gud är min springpojke. Jag beställer och önskar. Jag blir sur när mitt liv inte grönskar. Varför är han ingen automat? Varför krävs det så mycket tjat? Gud är min springpojke, jag tjatar och begär precis som om det är jag som Herre är. Förstår jag inte att det är Gud, det är ju jag som ska lyda hans bud. Jag är Guds springpojke, det är så det egentligen är. Vad som är bäst för mig, det är det som han mig lär. Han vill ha en relation med mig, inte ge allt man kan önska sig. Vad har du för bild av Gud? Vad har du för bild av Jesus? Vad har du för förväntan på honom? Enligt kyrkoåret så befinner vi oss nu i fastan. En bra period att dels fasta, men också att förbereda sig inför påskens budskap. En bra tid att få rannsaka sig själv och se hur det står till i våra liv. Vad kan vi behöva se över? Vad kan vi behöva liksom låta Gud arbeta med i våra liv? En bra period att få komma närmare Jesus. Och därför kommer vi fram till och med palmsöndagen att predika över temat möten på väg mot påsken. Och där kommer vi titta på olika möten med Jesus som människor har i Markus evangeliet. Och där kommer vi att få spegla våra egna liv i det. Och precis som vi hade inför förra temat så finns det lappar ute i foajén där finns bibelord. De bibelord vi utgår ifrån varje söndag där man kan läsa innan gudstjänsten. Där man kan ta med sig hemgrupperna. Och om du har tagit en sån lapp för några veckor sedan och så, eller längre tillbaka, så är den uppdaterad nu. Det var en lite fel bibelord. Tryckfelsnisse var framme. Så ta gärna en sån lapp efteråt om du vill följa med i de bibelord vi läser. Idag så ska vi få spegla oss i Jesu lärjunge Simon Petrus. Och vi ska få läsa i Markus evangeliet kapitel 8. Och om du har din bibel med dig så får du gärna ta fram den. Det går att låna också i bänken och man kan ju ha en pappersbibel eller en mobilbibel. Eller på annat sätt kanske. Så vi ska läsa från kapitel 8, vers 27-33. Och texten kommer inte komma upp där. Så jag tänker att du kan gärna ha Bibeln uppslagen under predikan så vet du vad jag syftar på. Så vi läser från kapitel 8, vers 27-33 i Markus evangeliet. Sedan gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade han dem, vem säger människorna att jag är? De svarade, Johannes döparen, men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna. Då frågade han dem, och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade, du är Messias. Men han, alltså Jesus, förbjöd dem strängt att tala med någon om honom. Därefter började han undervisa dem och sade att människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter 3 dagar. Detta sade han helt öppet. Petrus drog honom då åt sidan och började förebrå honom. Men han vände sig om och när han såg lärjungarna tillrättavisade han Petrus. Håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Innan vi går in specifikt på texten så låt mig bara ge en bakgrund till Markus evangeliet. Troligtvis är Markus evangeliet Det är av de fyra evangelier vi har i Bibeln som skrivits först. Och det är också det kortaste. Och en del daterade till 40-50-talet någon gång efter Kristus, en del till 60-70-talet någon gång. Det beror på lite vad man har för perspektiv och man tittar efter och så. Och enligt tidig kyrklig tradition eller tidiga kyrkofäder så var det Johannes Markus som har skrivit det här evangeliet. Och Johannes Markus, han var med en medarbetare till Paulus på hans första missionsresa, bland annat nämns i en hel del av Paulus brev. Och enligt den här traditionen fick Markus den här informationen till evangeliet fick han just av Petrus, Jesu lärjunge, som och att Markus var tolk till Petrus, säger den här traditionen. Och i Markus evangeliet så skildrar Markus mycket de misslyckade lärjungarna. Ja, inte helt, inte från början. Först är det de som är utvalda. Först skildrar han dem som att de lämnade allt och följde Jesus. Det är de ju förebilder i. Markus beskriver ju också hur Jesus sände ut dem två och två. De får predika, de får bota de sjuka och de får driva ut demoner. Där är de förebilder. Och även Petrus i den här texten, han bekänner ju Jesus som Messias. Det var ju helt rätt. Men någonstans i kapitel 6 i samband med brödundret så sker en förändring. Då verkar inte lärjungarna riktigt räkna med Jesus och att han kan göra under eller ta hand om den situationen när det var så många tusen som var hungriga. Och så blir det som en nedåtgående spiral i den här i det här evangeliet. Och därefter så skildrar Markus lärjungarna som oförstående, tvivlande och till och med rädda. Och den här spiralen slutar med att Jesu lärjungar, de somnar. När de ska vaka och be så somnar de i ett semande trädgård. Och Jesus blir tillfångatagen och står det i kapitel 14, vers 50 att alla övergav honom och flydde. Och så står det en liten märklig detalj som bara finns hos Markus i Markus evangeliet. Att det fanns en man som hade bara linneskynke om sig. Och han ville följa efter Jesus och följa honom. Men soldaterna grep honom. Då släppte han linneskynket och sprang därifrån naken. Och så har man funderat genom åren. Vem är den här nakne mannen? Det finns bara hos Markus. Och det har gjort att den vanligaste teorin är att ja, men det är ju Markus själv. Det vet vi inte. Men om det är Markus själv så var till och med han en av de misslyckade lärjungarna som övergav Jesus när han behövdes. När han behövde dem som mest. Och sen så skildras ju hur Petrus förnekar Jesus, Judas förråder Jesus. Och till sist är det bara i stort sett Jesus kvar på korset. Med några få undantag. Om man jämför Markus evangeliets uppståndelseberättelse med de övriga evangelierna så ser vi det märkliga att även liksom berättelsen och uppståndelsen som skulle vara liksom den stora glädjen, även den är i ganska mycket moll och beskriver de misslyckade lärjungarna. Kvinnorna som kommer till den tomma graven, de möter en man i vita kläder som säger att Jesus har uppstått. De har fått höra det. Och då tänker man, då är de glada och jublar. Nej, då står det så här i kapitel 16, vers 8. De lämnade graven, sprang därifrån, darrande och utom sig. De sade ingenting till någon, för de var rädda. Det är de rädda, det är de misslyckande lärjungarna som beskrivs. Och jag tänker att det är egentligen ganska tröstefullt för oss. Ibland kan vi liksom upphöja dem på en piedestal och tänka att de var liksom speciella människor. Och det var de kanske på ett sätt, de är förebilder för oss. Men de var vanliga människor av kött och blod som oss, med fel och brister. Och här kan vi kanske också lättare känna igen oss. Vi kan vara oförstående ibland när det gäller det Gud säger till oss. Vi kan tvivla, vi kan förneka, vi kan vara rädda, vi kan fly undan. Så Markus evangeliet kan vara en hjälp till oss nu fram till påsken, där vi får spegla oss i deras misslyckanden och tänka, brottas jag också med det här? Men också i deras lyckande, det är det som de är förebild i, och vi får utmanas av det. Så låt oss spegla oss i de här människorna, både i lärjungarna, men det är också andra som Jesus mötte, som vi ska få spegla oss i och fundera, hur står det till med mig? Och nu ska vi gå in lite mer på texten. I den här texten, så med start från den här texten, så börjar Jesus röra både tanke och sina steg mot Jerusalem, där han ska lida och där han ska dö. Men här i texten så är de på väg till byarna kring Caesarea Filippi. Kanske kan det vara den platsen som ni har på bilden där. Att det var någonstans där de var. För då säger Jesus, eller frågar Jesus till sina lärjungar, vem säger människorna att jag är? Och så har de lite olika teorier, men en del säger Johannes döparen, en del säger profeten Elia, en del säger att det är någon av de andra profeterna. Men Jesus nöjer sig inte med fråga, vad säger alla de andra? Utan han frågar dem, vad säger ni? Och ni, vem säger ni att jag är? Och då kliver Petrus fram som den store ledaren är, och han är ju väldigt impulsiv, verkar det som när vi läser texterna, och säger, du är Messias. Alltså Jesus var den kung som profeterna hade talat om, som Israels folk hade längtat och bett om så länge. Men jag tror inte Markus beskriver detta och berättar den här berättelsen bara för att vi ska få lite information och de kristna tänkte på den tiden, hur Petrus agerade, utan Markus skriver det här som en fråga till oss läsare. Du, vem säger du att Jesus är? Vad har du för bild av Jesus? Vem är han? Vad har du för förväntan på honom? Och kanske är det en av de viktigaste frågorna vi kan ställa. Vem är Jesus? För det kan påverka så väldigt mycket, svaret på den frågan. I vår tid så kan ju människor ha lite olika tankar om Jesus. En del skulle säga att det var en snäll person, men inte så mycket mer. Många av historieforskarna säger ju att finns mycket belägg för att Jesus har existerat. Men många av dem kanske inte säger att han är Gud, utan han var bara människa. Men det finns även en del, men det är inte så mycket bland historikerna. Men en del andra som kan uttala sig att Jesus är en myt. Jesus är bara en saga. En del kan tycka Jesus, han är ju väldigt viktig för mig. Kanske till och med den viktigaste. Men jag har ju också massa andra auktoriteter och gudar. Och varför bara följa Jesus när jag kan följa så mycket annat? En del kan tycka att Jesus är en profet. Ja, han är syndfri, men han är inte Gud. Han dog inte på korset, han uppstod inte. En del kan säga Jesus är Guds son, men han är inte Gud. Och en del säger Jesus är Guds son, han är Gud. Men även om man säger det, även om du skulle säga att Jesus är Gud, Jesus är Guds son, så är ju också frågan, och han är Messias kanske, då också frågan, ja, men vad har du för bild av Jesus då? Vad har du för bild? Hur tänker du att han är? Och det får du fundera på. Vad har du för bild av Jesus? Våra bilder av Gud, av Jesus, kan formas av väldigt mycket runt omkring oss. Det kommer nog en bild här, tror jag, som kan illustrera det lite. Det är mitt sätt att försöka fånga det här lite grann. Att det till vänster kan vara saker som kan ge oss en mer felaktig bild av Gud. Och det till höger kan ge en mer positiv bild av Gud. Och det är ganska mycket som kan forma våra bilder av Gud. En klassiker är ju föräldrarna. Det är ju naturligt att föräldrarna formar mycket av oss. Om man har haft föräldrar som har varit hårda och krävande och stränga, men då är det lätt att ha en sån bild av Gud också. Det är ingen automatik i det. Det finns en del som inte har den bilden ändå. Och man kan ha jättefina föräldrar och ändå kan ha den bilden. Men det kan påverka sådana saker. Och jag tror ett bra sätt att pröva den bild man har av Jesus, av Gud, om det är en rätt bild eller inte, det är att läsa Bibeln, att jämföra med Bibeln. Bibelns hela undervisning. Vem säger Bibeln att Jesus är och Gud är? Och jag tror också att människor som inte vill ha med Jesus att göra, inte vill tro på Gud, jag tror att många gånger är det gudsbilden som står i vägen. Kanske även tyvärr representanterna som kanske inte är så bra representanter. Jag hörde ett bra tips någon gång, att om någon säger jag tror inte på Gud, jag kan inte tro på Gud, då kan man fråga, hur är den guden du inte tror på? Och då kanske de säger, men han är dömande, han är hård. Om man då tänker, men det beskriver väl inte Bibeln, då kan man ju säga så här, den guden tror jag inte heller på. Och så kanske man kan få ett litet samtal kring det där och få beskriva hur man tänker att Gud är. Men våra bilder kan stå i vägen. Jag hade en kompis i tonåren som... vi hade ett föredrag någon gång i vår klass. Jag hade ett föredrag om Jesus. Det var mitt sätt att komma ut att jag hade en tro. Han hade ett föredrag om ett satanistband. Han kallade sig för satanist. Jag vet inte om han var det egentligen. Och han fick mer frågor än mig. Vi hade det på samma lektion, så det var väldigt intressant så. Men han fick mer frågor från klassen än vad jag fick. Och då frågade de bland annat, ja, men om du är satanist, då borde ju egentligen du erkänna att Jesus finns. Och det gjorde han. Ja, men jag erkänner att Jesus finns. Och då undrade de, ja, men varför väljer du den mörka sidan då? Det är ju en väldigt bra fråga. Ja, då sa han att men jag tror på honom, men jag är rädd för honom. Och då beskrev han Jesus ungefär som en fjollig man i klänning. Och det är klart, om man har en sån bild av Jesus, då är det ju inte så jättespännande att följa Jesus och tro på honom. Så våra gudsbilder och bilder av Jesus kan påverka människor. Om man vill följa, om man vill vara med honom eller inte. Om vi fortsätter i texten, så sa Petrus att Jesus är Messias. Men så står något märkligt i vers 30 som kan förbrylla oss. Men han förbjöd dem strängt att tala om något om honom, alltså att han var Messias. Det förbjöd han. Men så finns det något annat han är beredd att tala öppet om. Det är liksom inga hemligheter. Och det kommer han till sen i kapitel 8, vers 12. Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter 3 dagar. Så att han ska dö, ja, men det talar han öppet om. Men att han är Messias, det ska vara tyst, det är en hemlighet. Och det ser vi på flera ställen i Markus evangeliet. Och även när Jesus gör under och tecken, så ska de ha tyst om det. Och vi kan tycka, vad hela friden, sån ska man väl berätta om? Det ska man väl vittna om? Nej, de skulle vara tysta om det. Och vad beror det på? Det finns ju såklart många olika teorier om detta. Så är det ju alltid med sådana här saker. Och en teori är att det är så att när Jesus börjar berätta... Det finns några tillfällen när han faktiskt erkänner att han är Messias. Och det är när han står inför döden. När han står inför korset. Då erkänner han att han är Messias. Men inte innan. Och då kan det ju vara lite olika teorier då. Och en teori skulle ju kunna vara detta. Att att Jesus vill ge den rätta bilden av Messias. Han vill koppla Messias begreppet till just sin död och uppståndelse. Det fanns massa andra förväntningar på Messias som Jesus inte ville bekänna sig till. Men han ville koppla det här till hans död och uppståndelse. Folket, det israeliska folket, de hade ju tankar om Messias att han skulle befria dem från romarna. Han skulle ställa till, göra det som det var förr i tiden, på Davids goda fantastiska tid. De var nostalgiska. Och det finns också en annan, kan vi se i kapitel 6 i Johannes evangeliet. Hur de, det står att några efter Jesu bröd under, så vill de på något sätt ta fast Jesus nästan. Och tvinga honom till att bli en kung. Att bli deras kung. Och sen kommer det fram att det de hade förväntat och hade önskat från Jesus, det var att han skulle kunna ge bröd från himlen varje dag. Så slapp de liksom gå hungriga och behövde inte köpa. De var ju latoxa, så det smällde om det. Men Jesus, han gick bort, står det. Han ville inte befatta sig med den synen på Messias. Och inte heller att han skulle inte befria dem från romarna. Han hade ett annat uppdrag. Och därför vill han koppla det till sin död, sitt lidande. Och när Jesus talar om sin död och sitt lidande, så gör han någonting unikt. Först så, han förnekar ju inte att Petrus säger att han är Messias. Så han erkänner att han är Messias. Och sen talar han om sig som människosonen måste lida och dö, säger han. Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästen och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter 3 dagar. Och det han gör där då är att han tar Messias begreppet om människosonen. Det är hämtat från Daniels boken kapitel 7 om en som liknar människoson som fick makt, som fick regera och vars människorna skulle tjäna honom och vars rike aldrig skulle gå under. Så Messias, människosonen, det är verkligen begrepp med makt. Och så för han samman det med bilden av den lidande tjänaren i Jesaja 53. Och det här är unikt. Så tänkte inte judarna. De bara tänkte på makten. Men Jesus, han vill föra samman det här med död och lidande. Han visar sin makt. Han kommer med seger genom att avstå från makt. Och det här krockar ju fullständigt med Petrus bild. Förmodligen tänkte han som judarna på sin tid att de skulle få befrielse från romarna. Det skulle vara ett jordiskt rike som upprättades. Och där fanns ju inte föreställningen om att Jesus skulle dö med överhuvudtaget. Och vad gör man då när ens egen bild av hur saker och ting är och hur Gud och Jesus är krockar med den bild som Gud och Jesus har? Ska man göra som Petrus kanske? Det han gjorde var att han tillrättavisa Jesus. Jag vet bättre än dig. Du ska inte dö, Jesus. Hur gör vi ibland? Kan vi vara så att vi tänker att vi vet nog lite bättre än Gud? Jag kan göra så. Det här jag pratade om att Gud är min springpojke. Jag kommer nog ofta till den gudsbilden faktiskt. Jag säger inte det. Eller jag tänker inte det. Jag beskriver inte Gud på det sättet. Men om jag tänker på hur jag ofta agerar, så är det nog så ofta jag tänker. Gud är en springpojke, han är automat. Det jag ber för ska ske. Och när inte det händer då, när jag möter massa lidande eller jag ber att om beskydd över en grej och så sker det inte, då kan jag nog tycka att jag vet lite bättre än Gud faktiskt. Och kanske kan vi hamna där lätt, att vi tänker så. Att vi vet bättre än Gud. Men hur är det då? Ändrar sig Gud bara för att vi tänker att du har fel? Ändrade sig Jesus i den här situationen? Okej, då dör jag väl inte då? Nej, det gör han ju inte. Han ser ju det snarare som en frestelse. Precis som han frestades i öknen av Satan, så möter han här en frestelse. Det är faktiskt andra gången som efter den här frestelsen i öknen av Satan, så är det andra gången som Satan benämns. Så det här är en frestelse för Jesus. Så han säger, håll dig på din plats Satan. Säger han det till Satan, säger han det till Petrus. Ja, kanske både och på något sätt. Även om jag tror inte han menar Petrus är Satan. Men han upplever sig frestad av Satan i den stunden. Håll dig på din plats kan också översättas med håll dig bakom mig. Gå bakom mig, Satan. Och så säger han till Petrus, dina tankar är inte Guds utan människos. Och här finns likheter med Jesaja 55. Nina läste ju det, men i vers 8 så står det så här. Mina planer är inte era planer. Era vägar, inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högt över jorden så är mina vägar högt över era vägar och mina planer högt över era planer. Gud, han hade större planer genom den här Messias, genom människosonen, genom Jesus. Större planen var Petrus och folket själva kunde räkna ut. De hade människotankar, men de hade inte Guds stora tankar. Hur konstigt det än lät så skulle den här planen förverkligas genom död och lidande. Och varför då? Jo, för det fanns värre fiender än romarna. Det fanns liv som var så mycket kraftfullare än det som bröd kunde ge. Vadå? Be om att det ska komma bröd från himlen varje dag. Det är bättre att ha livets bröd. Det fanns en seger som var viktigare. Och det var segern över synden, över döden. Det var värre fiender och det visste Gud. Och det kunde bara besegras genom lidande, död och uppståndelse. Och vad har vi för bild av vår tro? Har vi en härlighetsteologi där inte lidande får någon plats överhuvudtaget? I så fall är ju risken att vi blir ganska negativt överraskade och besvikna. Du vet, den vi följer är faktiskt en som har lidit och dött. Och Jesus utmanar oss i de här verserna efteråt, efter den här texten. Där han säger, om någon vill gå mina spår så måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. Om kungen, om pappan till oss fick lida, så kanske vi också får lida ibland. Vad har vi för bild också av vår tro? Så den här texten vill fråga oss, men vad har vi? Vem säger vi att Jesus är? Vad har vi för bild av Jesus och Gud? Vad har vi för förväntningar? Låt honom få avslöja den bild vi har, som inte vi kanske säger eller beskriver eller tänker, men som finns där, ofta syns det i våra ageranden. Låt honom avslöja vad vi har för gudsbild. Och låt honom få visa vem han är på riktigt och hans stora planer. Och låt oss sätta vår förtröstan till att han faktiskt vet bäst. Och låt oss be. Tack Jesus. Tack Herre för att du har större tankar än vad vi kan tänka. Du har så stora planer. Hjälp oss att inte begränsa dig och begränsa vad du kan göra till våra små tankar. Vi har människors tankar, men vi har inte alltid Guds. Men jag ber att vi ska få Guds tankar. Att vi ska få uppfyllas mer av din bild. Hjälp oss att se, visa var och en vad vi har för bild av dig. Och jag ber att du ska få arbeta i oss, att vi mer och mer ska få din gudsbild. Kanske någon som har haft föräldrar som har varit stränga, kanske elaka till och med. Eller mött andra människor som har gjort dumt mot en, om man börjar få en sån bild av Gud. Jag ber att du ska få hjälpa dem och få se att du är en kärleksfull fader som älskar dem och visar nåd. Kanske har vi en allt för snäll bild av dig, där du liksom säger ja till allting. Då ber att du ska hjälpa oss att se att du också är en helig Gud. Kanske har vi dig som en springpojke eller automat och tänker nu beställer vi och ska vi få det vi vill ha, men hjälp oss att se att du har större planer och tankar och att vi inte alltid förstår dem, men hjälp oss att förtrösta på dig. Jag ber att du ska få möta var och en och hjälp oss under fastan att få rannsaka våra liv och få bli mer lika dig. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.